Vi har nått fram till söndagen efter nyår och temat för gudstjänsterna idag är Guds hus. Någon har lagt en rulle fiskelina här. Någon som vill förklara den symbolen för mig eller signalen sen så är ni välkomna. Den är tydlig men oklar skulle jag säga. Ja. Hälsa gärna på varandra som vi brukar göra. Så säger jag välkommen till er som lyssnar på våra sändningar. Och berättar att psalmerna idag, det är först 122 från vers 3. Sedan 665, 349. 132 från vers 2 och 125 från vers 13. Kollekten idag, den tillfaller räddningsmissionen som ju arbetar för de socialt utsatta på olika sätt, både med akuta och långsiktiga förebyggande insatser. Insamlingen vid ljusbäraren går under januari nu till Open Doors. Under kommunionen finns det möjlighet att få personlig förbön ut på kyrktorget och så vänster och vänster så finns rummet med förebedjarna där. Det är också kyrkkaffe efter högmässan. Välkommen att vara med i gemenskapen i Pauligården. Jag har också blivit ombedd att säga att listan nu är väldigt tom framöver. Det är några som har lovat att ordna med ett enkelt kyrkkaffe imorgon också på 13 jul. Men sen vore det bra om vi hjälps åt att fylla på den där kyrkkaffelistan framöver. Låt oss be. Fader, vi tackar dig för att du har kallat oss till ditt hus, till den här gudstjänsten. Vi ber nu att du kommer till oss med din heliga ande. Du öppnar våra sinnen och våra hjärtan till att ta emot det som du har berättat åt oss och det som du vill ge oss den här stunden. Kom heliga ande, i Jesu namn. Amen. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Lev fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. De orden finns i en av episteltexterna för den här söndagen från Filipperbrevets andra kapitel. Och Paulus förmaning till oss där kretsar kring det här svåra ordet ödmjukhet. Som lärjungar är vi kallade att vara ödmjuka eftersom mästaren Jesus säger om sig själv att han har ett milt och ödmjukt hjärta. Och det handlar då om att vara fri från självhävdelse och fåfänga, som Paulus skriver. Ibland kan vi nog förväxla ödmjukhet med någon slags självutplåning och försiktighet och allmän tillbakadragenhet. Sådär. Det finns en risk där att fastna i en falsk ödmjukhet som egentligen är ganska fåfäng. Som liksom sätter en ära i att alltid stå tillbaka och hålla sig undan och tiga. Och skjuta fram andra och aldrig ta emot hjälp och så vidare. Jesus har ett milt och ödmjukt hjärta. Och ändå kan han uppträda på väldigt olika sätt i olika situationer. Han kan tiga och lida ända in i döden på korset. Fast det är djupt orättvist, men han gör det för vår skull. Och så, som vi hör i evangeliet idag, så kan han driva ut månglarna ur templet, välta omkull deras bord, skälla ut dem efter noter. Ödmjukhet är inte att i alla lägen vara tyst och försynt, utan det är att i alla lägen tänka på andras bästa, inte bara sitt eget. Ibland så kan det betyda att tiga och lida, som Jesus gjorde på korset. Ibland kan det betyda att kämpa och strida som Jesus gjorde i templet för de andras skull. I vår syndabekännelse idag så kan vi ta med de där gångerna när vi har talat fast vi borde ha tigit på grund av vår egen bekvämlighet, på grund av vårt eget bästa. Eller när vi har tigit fast vi borde ha talat. När vi har stigit fram fast vi borde ha stått tillbaka. Eller när vi har hållit oss undan fast vi borde ha stigit fram. Låt oss bekänna och be. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Amen.
Åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Vår Gud. Herren vare med er. Låt oss bedja.
O Gud, som himlarnas himmel inte rymmer, men som möter oss när vi samlas i ditt hus. Väck vår bön och lovsång så att vi alltid ärar ditt namn. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Den gammaltestamentliga texten är hämtad ur profeten Jesaja boks 55 kapitel. Du ska kalla på folkslag du inte känner. Folkslag som inte känner dig skyndar till för Herrens din Guds skull, Israels helige, som skänkt dig härlighet. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Må den gudlöse överge sin väg, den ondskefulle sina planer. Må han vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom. Vända om till vår Gud, som alltid vill förlåta. Så lyder Herrens ord.
Som det var av begynnelsen, nu är också. Dagens epistel är hämtat från Romarbrevet 12:1-2. Jag ber er bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpass er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelse av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.
Thank you.
Öppna era hjärtan för Gud och hör det heliga evangeliet, så skriver evangelisten Markus i det 11:e kapitlet. De kom till Jerusalem och Jesus gick till templet. Där drev han ut de som sålde och köpte. Han välte om kullborden för de som växlade pengar och stolarna för de som sålde duvor. Och han lät ingen bära något med sig över tempelplatsen. Han undervisade dem och sa: står det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Detta hörde översteprästerna och de skriftlärda, och de sökte efter ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När det blev sent lämnade de staden. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Herre, tack för barnen här. Tack för att de också får vara en del av ditt hus, precis som alla vi andra. Vi ber nu att du ska vara hos dem på ett särskilt sätt med din ande och din närhet i deras samlingar. Och vi ber också att du ska komma till oss andra. I Jesu namn. Amen. Ja. Hans lärjungar kom ihåg att det står skrivet: lidelsen för ditt hus ska förtära mig. Så skriver evangelisten Johannes när han berättar om det här tillfället när Jesus rensade Guds hus, templet i Jerusalem, från det som inte hörde hemma där. Johannes var ju med och såg Jesus reagera så här häftigt. Och han var en av dem som kom att tänka på orden i Saltaren 69. Lidelsen för ditt hus ska förtära mig. Lidelse, det betyder iver och glöd. Ett känslomässigt, ett känsloladdat intresse, står det i Svenska Akademins ordlista. Och så förhåller sig Jesus då till Guds hus. Om vi kanske tycker att rubriken för den här söndagen låter lite torr och småtråkig så får vi inget medhåll från Jesus. Han har ett glödande engagemang för Guds hus. Det är inte någon hobby som han ägnar sig åt på lediga stunder, utan han går in för detta med ett känsloladdat intresse. Var kommer den lidelsen ifrån? Varför tycker Guds son att Guds hus är så viktigt? Ja, om vi söker oss tillbaka till templets historiska och teologiska rötter så hamnar vi i Andra Mosebok 25. Där Gud befaller israeliterna att de ska tillverka en tälthelgedom som de ska bära med sig under ökenvandringen. Och varför ska de göra det? Jo, Gud säger, de ska göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt ibland dem. Guds hus är djupast sett ett uttryck för Guds kärlek, för hans vilja att frälsa, för hans vilja till gemenskap. Ett uttryck för evangeliet då. Om vi tar det ännu mer från början, Gud skapade människan till att ha en särskild relation med honom och ett särskilt uppdrag i hans skapelse. Men vi gjorde uppror mot det där. Vi vände oss bort från honom och hans goda skaparvilja med oss. Vi tänkte att vi skulle bli friare och lyckligare då, men istället så ledde det till att vi gick miste om härligheten från Gud, som det uttrycks i Romarbrevet 3. Vi både lämnade och drevs bort ifrån gudsgemenskapen som vi var skapade till. Men fast vi vände Gud ryggen så vände inte han oss ryggen. Utan han satte sin frälsningsplan i verket. Han vill återupprätta gemenskapen som vi har trasat sönder. Han vill kunna säga, jag kan bo mitt ibland dem. När den där frälsningsplanen har nått sitt mål en gång och Gud slutgiltigt har gjort upp med synden och mörkret i den här skapelsen och den här världen har blivit förnyad, Gud har gjort allting nytt, då kommer det att höras en stark röst, står det i Bibelns näst sista kapitel, Uppenbarelseboken 21. Se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Alltså Gud slog upp sitt tält bland israeliterna för att kunna bo mitt ibland dem. Men med det här djupaste målet att få slå upp sitt tält så att den välsignelsen når alla folk. Han vill slå upp sitt tält bland oss alla så att vi kan vara hans folk. Och han bor mitt ibland oss. Jesus påminner om det där liksom världsvida målet i evangeliet idag när han citerar profeten Jesaja. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Jesaja i sin tur, han såg säkert en koppling mellan profetorden som han fick uttala och det som kung Salomo bad vid tempelinvigningen. I andra krönikeboken. Det var ju så att efter ett antal hundra år så ersattes den här flyttbara tälthelgedomen med det synnerligen oflyttbara templet i Jerusalem. Och redan vid invigningen där då så kan man ana den här visionen av ett Guds hus för alla folk. Ett tempel som står där som ett bergfast uttryck för Guds kärlek och hans längtan efter oss. Hans vilja att frälsa sin skapelse så att det en gång ska kunna ropas ut över den nya skapelsen. Han ska bo mitt ibland dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Då är det inte så konstigt att Jesus, frälsaren, har den här lidelsen för Guds hus. För det är ju precis detta som också är hans uppdrag när han blir sänd till världen. evangelisten Johannes återigen börjar sitt evangelium med att tala om Jesus som Guds ord som har blivit kött eller har blivit människa och tagit sin boning bland oss eller slagit upp sitt tält bland oss. Det är inkarnationens mysterium som vi firar nu. Immanuel, Gud med oss. Och när Jesus då kommer till templet i Jerusalem och ser hur illa det blir behandlat, då tar han det med all rätt mycket personligt. Det är liksom inga religiösa detaljer han bråkar om när han utbrister så förtvivlat: ni har gjort det till ett rövarnäste. Utan det är frälsningens hjärta det gäller. Han tillåter ingen att bära någonting med sig över tempelplatsen. Och det är ju inte för att det är fel på att bära saker förstås. Och det är inte konstigt heller att man vill kunna ta en genväg om man har någonting tungt att bära på. Men Guds hus är inte rätta platsen. Vi kan ju fundera på om dörrarna där skulle öppnas plötsligt och några kom bärande på en soffa och snällade genom rummet här och gick ut genom dörrarna där borta. Det skulle liksom påverka vår gudstjänst. Kanske på ett spännande sätt första gången. Men om det liksom skulle bli trafik här med folk som tog den genvägen när de skulle bära tungt, då skulle det bli väldigt konstigt. På samma sätt, det är ju inget fel i sig med att köpa och sälja eller att växla pengar. Det var till och med så att det behövdes den där möjligheten att kunna köpa ett offerdjur och att kunna växla till sig tempelvalutan och så för att templet skulle fungera. Men vi skulle ju på ett modernt språk kalla det där för stödfunktioner. Alltså sånt som är viktigt och nödvändigt men som inte är själva grejen. Och de där sakerna hade sin plats utanför templet. Men så är det tydligen någon som har tänkt att ja, men det blir effektivare om vi flyttar in det istället. Då blir det bättre. Och Jesus håller inte med. Utan han reagerar kraftfullt mot det där med lidelse som vi hörde. Hörde gjorde också översteprästerna och de skriftlärda. Och de sökte efter ett sätt att röja honom ur vägen, berättar evangelisten Markus. Lidelsen för Guds hus kommer rent konkret att förtära Jesus. Här får motståndarna en hel del vatten på sin kvarn. Den som mal vidare fram mot Jesu död på korset. Och om sin död säger ju Jesus också: riv ner detta tempel så ska jag låta det uppstå igen på 3 dagar. Och evangelisten Johannes kommenterar: men det tempel han talade om var hans kropp. Guds ord som har blivit kött och tagit sin boning bland oss. När det templet, när Jesu kropp hade rivits ner och lagts i en grav, men sen byggts upp igen så att han kunde lämna graven på 3:e dagen fylld av det nya livet, då visade sig den uppståndne Herren vid flera tillfällen för sina lärjungar under 40 dagar innan han återvände till fadern som hade sänt honom hit. Och han återvände, säger han själv, för att en annan hjälpare skulle kunna komma till lärjungarna, den helige ande. Och det är ju sättet som Gud nu tar sin boning bland oss. Jesus kommer till oss genom sin helige ande. Och den hjälparen stannar hos oss alltid, som Jesus också säger. Och då borde vi inte bli förvånade när vi läser vidare i apostlarnas brev, episteltexterna i Nya testamentet. Att apostlarna fortsätter att tala om templet och om Guds hus på nya sätt. I sitt första brev till församlingen i Korint skriver Paulus så här: förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Alltså den kristna församlingen är Guds hus. Guds helgedom, en helgedom för Guds ande. Så att jag kan bo mitt ibland dem. Gud vill fortfarande göra det. Och nu vill han ha oss som den här boningen som gör att han kan finnas mitt bland människorna. Det är ju fantastiskt stort att tänka på. Och samtidigt så är det utmanande. Det är inte alltid bekvämt att vara Guds tempel. För Jesus har fortfarande en lidelse för det här huset. Paulus fortsätter där i första Korintherbrevet. Om någon förstör Guds tempel ska Gud förgöra honom. Ty Guds tempel är heligt och ni är det templet. Jesus som har ett så milt och ödmjukt hjärta, han kan också reagera med kraft när han hittar saker i sitt tempel som inte har där att göra. I första Korintherbrevet så handlar det ju om splittring. Att församlingen delar upp sig i olika grupper beroende på vilken lärare de gillar bäst. Och frågan som vi behöver ställa oss, och kanske särskilt så här i början av ett nytt år. Vad finns det hos oss som Jesus med glödande iver måste få driva ut och rensa bort för att vi ska kunna vara Guds hus på det sätt som han vill? Sen gör Paulus detta ännu mer personligt där i första Korintherbrevet. För han kallar varje enskild kristen för Guds hus. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige ande som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp. Gud har köpt er och priset är betalt. Det är ett av de här perspektiven som Bibeln har på frälsningen genom Jesus. Lidelsen för Guds hus som förtärde honom, som ledde honom ända fram till och upp på korset. Den lidelsen gäller just dig personligen också. Vårt engagemang för vår salighet och för vår helgelse och vår efterföljelse, den kanske kan gå lite upp och ner så där. Men Jesus har alltid en glödande iver för de där sakerna. Det är underbart och det är utmanande, inte alltid bekvämt. Paulus påminner om det fantastiska att Guds ande som i Gamla testamentets tid gavs åt kungar och profeter och präster och sådär, nu ges åt alla genom tron på Jesus. Vi får ta emot den här gåvan. Han kommer för att bo i oss. Anden som är en försmak av den himmelska glädjen hos Gud i den nya skapelsen. Anden som helgar oss under vår vandring dit. Och som ger oss den utrustning vi behöver för de uppdrag som Gud har tänkt att vi ska ha i den här skapelsen. Det är stort att anden vill göra det arbetet med mig. Men det är inte alltid bekvämt. För det finns ju sånt hos mig också som Jesus behöver få driva ut och rensa bort. För att jag ska kunna vara Guds hus på det sätt som han vill. Jag hörde en bra formulering omkring det där. Föreställ dig att du är ett levande hus. Gud kommer för att renovera det huset. Till en början fattar du kanske vad det är han gör. Han får ordning på dräneringen och han tätar läckorna i taket och så vidare. Du visste att det behövde göras, så du är inte förvånad. Men så börjar han banka och slå på ett sätt som gör riktigt ont och som känns obegripligt. Vad är det han håller på med egentligen? Jo, han bygger ett helt annat hus än det du hade föreställt dig. Han smäller upp nya tillbyggnader här och sätter in en extra våning där. Han bygger på torn, han skapar innergårdar. Du trodde att du skulle bli en trevlig liten stuga. Han bygger ett palats. Han tänker komma och bo där själv. Ära vare Fadern och Sonen och den helige ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen. Låt oss stå upp och bekänna vår tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.
Vi ber. Gud, i dig är det som vi lever, rör oss och är till. Tack för att du samlar ditt folk till bön och lovsång i din kyrkas gemenskap. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför. I hela världen söker människor efter dig, Gud, i bön och samtal och med tankar utan ord. Tack för den osynliga gemenskapen mellan människor som aldrig ger upp att försöka skapa ett gott liv för världen och ett gott liv för sig själva. Vi ber om hjälp för kyrkan att verka fritt överallt där människor längtar efter dig. Vi ber för de länder och områden som plågas av krig och oroligheter. Särskilt ber vi för Ukraina. Vi ber för Mellanöstern. Kom med fred, Gud, och låt kyrkan komma med liv och ljus som Kristi kropp i världen. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma in. Gud, vi tackar för hela den världsvida kyrkan och särskilt för vår församling här i St. Pauli. Vi ber för alla som firar gudstjänst här. Låt oss känna att du är nära och leder oss. Tack för att vi får be, fira nattvard och söka dig tillsammans med människor i hela världen. Låt den mångfald som du har skapat få synas i vårt församlingsarbete och i vårt gudstjänstliv. Vi ber för dem som är sjuka och ensamma. Kom till dem, Gud, och låt dem känna att du finns och bär när vi inte orkar själva. Nu kommer vi till dig och ber särskilt för dem som har bett om vår förbön. Tack för att kyrkan får vara Kristi kropp i alla troende människors liv. Herre, hör vår bön och låt vår ro komma in. Gud, vi kommer också till dig med bön för oss själva. Du vet precis vad var och en av oss oroar oss för och vad vi gläds åt. Tack för att du leder oss på våra olika vägar genom våra liv. Gud, du vet vad var och en av oss har fått för gåvor och förmågor. Hjälp oss att se våra möjligheter i vår tjänst för ditt rike. Bevara oss från att dra oss undan det ansvar som du vill ge oss. Tack för glädjen att tjäna dig och våra medmänniskor i din andeskraft. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma. Så kommer vi idag och ber för Tom, för Frans, för Ivar och för Björn, som genom dopet har blivit upptagna i Kristi kyrka. Bevara dem i tron och låt föräldrar, faddrar och församling möta dem med din kärlek. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför. Lovad vare du som älskar, leder och bevarar din kyrka i glädje och i motgång. I Jesu namn. Amen.
Herre, av ditt ger vi åt dig. Upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud.
Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Ty så älskade du världen att du lät din son bli människa för vår skull. I honom är vi ditt folk, frälsta från mörkret till ditt underbara ljus. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.
Ja, helig är du, Herre, hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.
Stort är trons mysterium, din
vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor.
Din är all ära och härlighet, med din enda son och den helige ande, från evighet till evighet. Amen, amen, amen.
Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Gå gärna mittgången fram och sidogångarna tillbaka. Det finns glutenfritt nattvardsbröd om du ber om det. Kom, nu är allt tillrätt.
Vi sjunger ur sånghäftena som ligger i bänkarna och börjar med nummer 9 i sånghäftena. Nummer 27.
Jesus, jag nu lämnar allt. lovsångsar till dig jag lämnar. Ger mig själv mitt liv till dig. Fyll mig med din kraft och kärlek. Låt din ande tända mig.
Nummer 2.
Be still for the presence of the Lord. The Holy One is here. Come bow before Him now with reverence and fear. In Him no sin is found. We stand on holy ground. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Be still for the glory of the Lord is shining all around. He burns with holy fire, with splendor He is crowned. Shining all around. Be still for the power of the Lord is moving in this place. He comes to cleanse and heal, to minister His grace. Oh,
tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen.
Psalmboken nummer 680.
Namn, full lovsång alla länder.
Herre, låt det sanna livet växa till i oss genom dessa heliga gåvor, så att vi tillber dig i ditt heliga tempel och en gång med alla helgon får skåda dig ansikte mot ansikte. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.